Ja, men då säger vi hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets fantastiska Game of Thrones-podcast. Vi gör slash har gjort en Great Rewatch och sett om hela serien. Och nu är vi egentligen är vi klara. Så vi ska bara sammanfatta hela jäkla säsong 6.
Ja, precis. Vi tänkte sitta här ungefär 10 timmar. Det är okej.
Ja, okej.
Maratonpodd, är det något nytt?
Ska vi sitta här i 10 timmar med nu då?
Nej, vi ska försöka klara av det lite snabbare.
Yeah. Vi ska alltså klara av hela säsong 6 på ett avsnitt. Eftersom vi har ju redan gjort en podcast om hela säsong 6.
Precis, så vill man kan man ju gå tillbaka och lyssna på hela den.
När vi så att säga såg serien i realtid.
Ooh.
Och kanske blev lite överraskade.
Ja, för vissa små saker. Ja. Kanske var vissa så här stora what the fuck moments, kanske.
Det kan man säga.
Ja.
Men säsong 6 i alla fall.
Ja, och runt bordet sitter som vanligt Tove Björnlund, Sandra Vibro och Markus Larsson. Och vill ni oss något kan ni mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet i sociala medier eller ringa på 08 725 23 57. Kör vi!
Ja, vad ska vi? Det är du som är spelledare, du får börja. Säsong 6 ändå. Ja, vilken,
ska vi bara börja lite överlag? Grej. Vilken jävla säsong!
Jag fick upp tempot där rejält.
Ja.
Speciellt från säsong 5.
Verkligen. Och jag tyckte att det var så himla skönt att man själv fick det också. För att nu när vi har suttit och analyserat avsnitten och gått igenom dem, man kan ju liksom inte kolla i förväg, för då tappar man ju bort sig och glömmer bort vad som har hänt när, och nu fick jag äntligen trycka så många avsnitt som möjligt.
Ja, men det är väl den mest actionladdade säsongen. Det märks ju att de går bort från att det blir mer, på ett sätt så blir det ju mer traditionell tv-dramatik när de går bort från böckerna.
Ja.
De bygger ju, handlingen flyger ju fram på ett annat sätt. Den går ju snabbare och snabbare. Och sen vad man kan börja i var ju den stora grejen inför säsong 6 var ju huruvida Jon Snow var död eller inte. Det var ju helt bananas vad folk diskuterade. Det gick inte att gå ut på sociala medier eller på nätet månaderna innan säsongen började, kommer jag ihåg.
Och Kit Harington fick typ gömma sig.
Ja.
Folk spekulerade när de såg hans frisyr, om han hade liksom Jon Snow hår eller...
Precis, eller har han äntligen klippt sig.
Ja, precis.
Men egentligen spoiler säsongen redan när det kom en paparazzi-bild på honom i på Belfast flygplats, tror jag det var, när han knallade omkring där. Då försökte ju några så här att ja, det kanske bara är några flashbacks som de ska spela in med honom.
Ja, eller att han har spelat lik.
Ja,
som har
men det kändes ganska troligt. Vad trodde ni om att var han död eller inte?
Jag trodde nog faktiskt att han inte var det. Men däremot så blev man då väldigt förvånad när han inte väcktes till liv direkt.
Nej, precis. Det tog ett tag. Det var väl
var det
andra avsnittet?
Jag tror det. Ja,
hela två avsnitt fick vi vänta innan.
Men ändå, det hade ju kunnat vara 5 minuter innan.
Man fick ju ligga där och ruttna på bordet ett tag.
Ja.
Sen visade det sig att de hade ju inte ljugit, serieskaparna. De sa ju att han var ju verkligen död, och Kit Harington sa att han var ju död.
Ja.
Och bara det att det fanns en röd häxa där med, som heter Melisandre som väckte upp honom. Ja, innan dess fick vi se att hon var en väldigt gammal kvinna, kommer jag ihåg också. Det var också en
nakenchocken.
Ja, den stora gråa nakenchocken, den gamla nakenchocken.
Ja, flera hundra år gammal.
Mm. Vilket
oklart hur många.
Ja. Plus att den är väl lite av en sån där, vad heter det, kongruensfel. Jag tror att man har sett henne bada naken någon annan gång utan det här halsbandet.
Mm.
Och då har hon inte varit gammal.
Ja, det finns ganska många sådana fel i manuset på Game of Thrones. Hur mycket vi än tycker om den här serien, så finns det rätt många sådana små felaktigheter och knasigheter som dyker upp längs vägen.
Men tydligen var det i alla fall en riktig gammal tant de hade klätt av där och stoppat på hennes huvud.
Mm.
Så det kanske man kan vara... Ja.
Tacksam för det.
Ja,
var
precis.
Ja, nej, men
det fortfarande finns roller för äldre kvinnor som blir ganska marginaliserade.
Men Jon Snow, det är ju en stor grej. Han vaknar ju upp. Vad tyckte ni om det?
Det är klart att man vill ha kvar Jon Snow.
Mm. Det kändes ju tomt utan honom.
Ja,
alltså, med tanke på alla liksom teorier runt hans bakgrund, som vi också kommer till senare.
Ja, och att det blir ju väldigt skönt bara den grejen att Melisandre tvingas erkänna att hon har haft fel.
Men hon har inte sett fel, hon har bara tolkat det fel.
Mm, för det fanns ju liksom inget där i norr att ta över efter honom riktigt, utan det blev bara en...
Nej, bry, vem skulle då ha fightats mot White Walkers?
Mm. Ja.
Bara jag, Bran.
Bran. Ja, men hela om man börjar nysta i Jon Snow-änden av säsong 6 så går den ju nästan parallellt med Bran. Mm. Eftersom Bran sitter där uppe någonstans under ett träd.
Och lär sig om livet.
Som av någon anledning ingen hittar, trots att det är ett stort jävla träd mitt i fjällen med stora röda löv. Men det är tydligen svårt att hitta dit. Men i alla fall.
Vet du hur stor fjällen är att hitta ett träd?
Jo, jag förstår det. Men i vilket fall.
Sen är det väl inte liksom att de inte hittar det, att kan inte komma in. Det är någon slags magi som gör att de inte får komma in, White Walkers.
Ja, dessutom det, ja. Men i alla fall, det går ju parallellt, för att Brans utbildning går ut på hos Max von Sydow faktiskt, den gamla exorcisten, som ju då har suttit där i typ 1000 år och blivit omväxt av rötter. Kul liv.
Vilket han också pikar Bran för. Jag vill inte heller sitta här, men jag har väntat på dig. Sorry.
Ja, men det går ju ut på att att de tar det här berättartekniska greppet med återblickar, vilket är lite fegt. Men jag gillar inte alltid återblickar och drömsekvenser, för det är ett fegt sätt, eller ett billigt knep att berätta en historia. Men i alla fall, återblickarna går ju egentligen under hela sången bara ut på att få reda på vem som är Jon Snows mamma. Eftersom de återvänder hela tiden till
när Ned
Stark precis slåss mot massa folk. Och till slut får man ju veta det, vem som är, och det är väl den minst bevarade hemligheten i hela sagan, vem som är Jon Snows mamma.
Ja, det får vi väl ändå lov att säga.
Men Tove, innebär Jon Snows föräldrar är ju då, visar det sig, Lyanna Stark, Ned Starks syrra.
Yes.
Jag måste läsa innan till här, för jag är inte så bra
och
på
Rhaegar
de här
Targaryen.
Rhaegar Targaryen. Vad innebär det? Då fick du en uppgift inför det här avsnittet. Vad innebär det för tronföljden att Jon Snow är en halv Targaryen och en halv Stark?
Då kan vi säga så här, att det är ganska otydligt hur tronföljden går just när det gäller bastards. Mm-hmm. För tekniskt sett, enligt Westeros lag, så är det ju liksom bara sönerna som ärver, och den går neråt så som vår tronföljd gör. Alltså, hos oss kan ju kvinnor... men om vi säger så här, om Vickan dör, då är det ju Estelle som sen skulle bli näst i tronföljden och inte Madde eller Carl Philip. Vilket då här gör att Jon Snow, som är prinsens barn, kronprinsens barn, då har han företräde framför Daenerys för att hon är kvinna.
Till järntronen alltså?
Till järntronen, precis.
Aha.
Fast sen är det väl också... Det är väl oklart om Lyanna och Rhaegar var gifta eller
precis.
Inte.
Precis. För var de gifta, då är han lite mer av ett legitimate children. Eller legitimate kid. Och då blir han. Annars är han en bastard och spelar ingen roll.
Och då är det Daenerys som har...
Exakt. Okay. Och såvida inte Dany kommer in och bara, men nu ska vi ha Dornish law. Och då är det kvinnorna lika mycket som männen. Så då skulle hon tekniskt sett kunna...
Ja, i det fallet, så med tanke på hur männen har skött sig i serien, så hejar jag på den dorniska lagen.
Mm. Å andra sidan handlar det ju rätt mycket om vilka som bara säger att ja, men nu ska jag bli kung här.
Alltså tronföljd och tronföljd. Jag menar, det var inte som att Robert Baratheon hade något claim. Han mördade ju bara kungen och sa nu är jag som är kung. Mm.
Okej, okay, men när det gäller i alla fall Winterfell, alltså The King of the North, då är det väl Sansa Stark som är...
Ja.
Ja, som är det. En annan sak i Jon Snow-bogen, förutom då Bran, vi återkommer till Bran, men tycker jag, är så vi ska prata om Hodor.
Yay!
men den här, det jag inte fattar som irriterar mig när jag ser om den, det är det här som ni kanske kan förklara. När Sansa Stark och Jon Snow återförenas, för Sansa och Fion lyckas fly från Ramsay Bolton, jada, de hoppar ner i en snöhög från 100 meters håll.
Klarar sig oskadda.
Ja, inga konstigheter, det är ändå fantasy. Ja. Så det är ingen konstigheter med det. Men i alla fall, varför är Sansa Stark så misstänksam mot Jon när de träffas? Vad är jag har missat?
Ja, men det var väl inte riktigt så nära när de var små heller. Och det, jag tror inte det fanns några riktiga scener där de spelade ihop ens liksom i början av serien.
Plus att hon är ju mammas flicka och Caitlyn hatade ju Jon Snow liksom. Och såg ju till att han fick ju aldrig vara med på på riktiga grejer, så att barnen fick ju ibland leka separat och så fick han sitta bredvid, och när de hade fest så fick han sitta längst ner vid bordet, för han var ju inte en äkta Stark.
Ja,
att han, och det tror jag att hon har ärvt morsans liksom.
Hot mot hennes liksom maktanspråk också, kan man ju säga.
Men har hon en maktanspråk?
Ja, eftersom hon då technically så är ju hon nu Wardeness of the North, eftersom hon då var gift med Ramsay som var Warden of the North.
Men det blir ju ändå så, det känns ändå så upplagt för att för jag tycker inte det finns någon logik att Sansa inte ska vara liksom mer vänligt inställd till Jon. Alltså på något sätt, med tanke på allt hon har varit med om. Men det är som upplagt för att Littlefinger ska få vara kvar i handlingen och sitta och viska som en jävla ormstunga i hennes öron och bara, men det är egentligen du som har rätt till den här tronen.
Ja, precis, för det konstiga är ju i hennes utveckling också då, att det är ju ingenting som har framgått av att hon har någon makt anspråk. Hon vill väl bara hämnas sin familj och återförenas med de få hon har kvar. Mm. Eller hon har ju inte uttryckt att hon vill styra liksom.
Nej, det är ändå, alltså början av deras möte är ju rätt varmt ändå. Mm. Så det är väl sen när hon kanske känner att de inte riktigt lyssnar på henne som hon börjar liksom bli.
Ja, men då kommer vi till kärnpunkten här. Och det är ju avsnittet Battle of the Bastards. Alltså att hon inte säger till Jon Snow att hon har en hake på Littlefinger. Littlefinger har ju lovat henne tidigt i säsongen att för att han råkade ge bort henne till Ramsay Bolton.
Tortyr.
Till en sadist. Och han bara, nej men jag hade ingen aning om hur han var.
Really?
Klart
really?
Han hade. Så står han ju i tacksamhetsskuld. För han måste ju ha Sansa Stark vid sin sida för att erövra järntronen på ett bra sätt. Att hon inte har så här, jag har 100 000 beväpnade riddare från Whale, men jag berättar inte det när ni ska gå ut och slåss. Jag tycker det är en av seriens så här största bara, men vad är det här?
Ja, för även om hon inte tycker att det här är säkert, så kan hon väl säga att så här, jag försöker jobba på den här lösningen.
Ja,
vi kanske ska vänta in dem.
De
inte
sitter
bara
i möten, de slåss och hon bara säger ingenting. Jag tycker det är en av seriens största blunders. Alltså, för det enda förklaringen jag kan få till det är för att de inte hade någon aning om hur de skulle lösa Battle of the Bastards eftersom Vildingarna och Jon var så otroligt mycket mindre.
Ja, de har ju bara hälften av armén. Liksom.
Ja, mot Boltons. Det är att de ska få en sån här Rohirrim, Sagan om två tornen ögonblick. Ta-ta! Ja. Här kommer plötsligt en till armé som har bara stått och väntat. De har som legat under horisonten.
Och väntat i sista minuten innan de ska dö.
Ja, men nu verkar det inte gå så bra. Nu rider vi fram.
Jag är så himla nyfiken på vad originaltanken var för slaget. För det var väl egentligen mycket liksom, det var väl typ, skulle det vara typ 55 inspelningsdagar eller sånt där. Men det blev 25 och de drog ner på liksom kondenserade och liksom har ändrade saker i klippning och så. Alltså man är lite nyfiken på vad som var liksom originalplanen för slaget.
Ja, för att det är ju fortfarande ett jävligt fett slag.
Ja, det är det ju verkligen.
Ja, det är ju seriens bästa slag.
Just det är att väldigt snyggt med den här ringen liksom.
Nej, dels det, men hela slaget är ju så väldigt, väldigt, väldigt häftigt filmat. Och det är ju den här ikoniska bilden när Jon Snow, när ett kavalleri kommer rusande mot honom.
Han står själv där.
Ja, det är ju verkligen, det är ju så här 40 hästar som kommer emot Kit Harington. På riktigt, det är ju ingen CGI-effekt.
Nej.
Men, och sen att de går tillbaka inspirerade av historiska slaget. Förmodligen var det ju så förr i tiden, bland annat amerikanska inbördeskriget, att folk dog så jävla mycket i de slagen, så de staplades på varandra. Det har man ju inte riktigt sett tidigare i fantasy-serier.
Inte så mycket likhögar.
Nej.
Ja,
så slaget är bra, men upplösningen av det är ju så här, jaha, nu blev det Sagan om ringen av det hela.
Ja.
Sen är det ju ganska skönt.
Sen är det väldigt härligt när man kommer innanför Winterfells murar.
Ja, det är när scenen Jon Snow står och misshandlar Ramsay Bolton.
Ja.
Hur många timmar tog den? 10? Tror jag de filmade den när han bara står och slår honom. Men det kändes ju bra. Vad tyckte ni om att
han fick bjuda skådisen på en öl sen?
Ja.
Alltså Kit Harington bjöd Ewan Rian på en öl.
Ja, men jag tycker det är väldigt snyggt.
Ja, ja, men jag tycker att det är väldigt snyggt där hur han hejdar sig mitt i när han ser Sansa och att bara såhär, just det här är faktiskt inte min hämnd.
Nej, och just därför så borde ju Sansa tycka bättre om Jon. Alltså Jon är ju en snäll man.
Han bjuder ju på den, det dödsfallet.
Han låter ju henne titta på när Ramsay Bolton får sitt eget ansikte uppkäkat av sina egna hundar.
Ja, så jävla härligt. Ja, men det är det, man får se när hon går därifrån. Hon har den här perfekt lilla smörken, lilla halvleendet.
Det var tydligen också en scen hon fick ta om 100 gånger för att hon skulle få den rätta smörken.
Ja.
Alltså,
vad jo, men det måste hinta hon... om liksom, lite nöjd hämnd, lite det här är vidrigt, lite kommer det här sätta tonen för, kommer hon bli galen och...
Men alltså den stora överraskningen den, i den här scenen, det kommer ju, alltså det de har planterat att vem som är Jon Snows släkt, det är skitsamma, det visste man ju redan. Men det är ju Hodor. Hold the door, det är avsnittet.
Shit, alltså.
Ja. Kan ni förklara hur, när vi skulle rösta de 10 bästa avsnitten, varför just Hold the Door inte kom med bland de 10 bästa?
Och om det förresten är någon som undrar om de här 10 bästa avsnitten så kommer det i en awesome stor Game of Thrones-tidning! Den kommer ut snart som ni alla måste köpa. Woo! Den är bara mer som bubblare för oss.
Ja, precis.
Ja, men det var ju inte mitt fel, det var ju era. Det var ju era listor som gjorde att den kom utanför klockan 10.
Ja, men jag tror att det fanns i andra delar av det avsnittet som inte är lika roligt. Det var nog därför. Om man ska se liksom hela...
För ja, det är superfint och det är väl en av de... Jag tror att förutom liksom när Shireen bränns på bål så är väl det här den mest känslofyllda döds... ögonblicket.
Ja, men framförallt är det den största vändningen som man inte såg komma. Alltså, jag hade åtminstone inte tänkt på vad Hodor fick sitt Hodor ifrån.
Nej.
Och sen blir det ju lite komplicerat eftersom att Bran ser en tillbakablick, så han har ju, alltså det blir så här, tillbaka till framtiden, tidsmumbojumbo.
Ja.
När börjar det här? Och,
ja, precis. Först han vågar in i Hodor i dåtid. Eller är det i nutid han gör det?
Eller i dåtid?
För det är liksom, han är ju inne där i liksom den här tillbakablicken.
Ja, när man ser...
När man ser att han börjar få ett t-shirt.
Ja, när han blir kallad Hodor. Alltså när han tappar sin talförmåga.
Ja, precis. När han upplever sin egen död i framtiden. Ja. Vilket ju är rätt traumatiserande.
Ja.
Kan man säga. Ja. Ja, men det är... Ja.
Men det var ju fantastiskt det avsnittet. Framförallt när Bran knallar till de döda.
Ja, jävla sopa.
Så det är klassiska mardrömsgrejen att när en lägger märke till en i armén, när nattkungen ser dem, så ser alla andra honom helt plötsligt. Och sen är det tydligen att kungen är ju en fräsig jävel. Han behöver bara ta på honom så är magin bruten och skyddet borta. Och då vet han det plötsligt att det där trädet vi har knallat förbi flera gånger.
Där var de!
Det var som fan! Dit går vi!
Och de kommer där vi hade begravt lite folk innan.
Ja, och de kommer dit på några minuter bara.
Ja, och där måste de ligga och liksom uppladda så många minnen som möjligt i Bran.
Ja.
Precis, 1, 2, 3, skynda.
Ja, som det, ungefär som en sån här liksom, thrillerserie när någon har liksom ett minne som de ska stoppa in i en dator. Sen ska de liksom skynda sig att ladda ner allting och sen bara dra därifrån. Det är lite... Game of Thrones-versionen av det.
Ja, men det var framförallt Game of Thrones-versionen av Alien. Det var väl det de var inspirerade av, den här zombieattacken. Förlåt, man får inte säga zombie som de här odöda. Det är väl typ gastar eller döda bara som kutar runt i tunnlarna. Ja. Det är inspirerade av Alien. Andra filmer av Alien. Om i Alien-sagan.
Ja. Det är ju snygg kamikaze.
När hon Children spränger sig själv till exempel, det är ju taget från Alien.
Ja. Hon bara ligger och tar det, så att säga.
Ja.
En grej vi får veta här är väl också hur White Walkers kom till.
Inte i det avsnittet, men i något avsnitt innan.
Ja, får
man, man får se hur White Walkers kom in via Bran Stark. Då.
Mm.
Så man kan ju säga att Bran Stark, som inte syntes till i säsong 5, han får rätt mycket speltid i säsong 6.
Och han får gå, han är nyckel.
Han är nyckel till mycket av det, så mysterierna börjar ju nystas upp vars allt kom, bland annat vart White Walkers kommer ifrån.
Och det är någon så här, Children of the Forest skapade dem för liksom jättemånga år sedan när de krigade mot människorna. Som ett vapen mot människorna. Det var ju smart gjort.
Ja. Sen blev de tvungna att hjälpa människorna för att döda sitt nya vapen.
Jag har inte riktigt begripet det här. Det är Uncle Benjen, den här... kommer och räddar Bran och Mira.
Vilket för det första, det var ju också en jäkla planteringschock. Den här jobben var ju med i typ 3-4 avsnitt i första säsongen. Ja. Och sen hade man ju inte sett till honom. Och helt plötsligt bara, men det är jag, Uncle Benjen. Det var ju verkligen ett av de här, man bara, vem sa ni nu, who the?
Ja, man hade ju glömt bort vars han, jag kommer inte ihåg det ens än nu. Han försvinner bara någon gång i första avsnittet.
Ja, han går ut på en ranging och kommer aldrig tillbaka.
Men man får väl veta här någonstans, har jag för mig, att i säsong 6 att Benjen blev White Walker och sen så The Children of the Forest vände tillbaka dem till vad han nu är nu. Nu har han ju mellan
halvdöd?
Ja, halvdöd tjomme.
Typ.
han kämpar fortfarande på den levande sida, fast han är liksom...
Men han får inte ta sig genom muren.
Nej, det verkar vara ett kul liv.
Ja.
Han ser pigg ut, pigg och fräsch ut också.
Ja, men han har också, precis som riddaren av Vale i Battle of Buster, han har bra timing när han ska komma in i handlingen.
Verkligen.
Ja. Ja. Är det allt vi har att säga om Norden? Kanske. För det händer ju lite annat i den här säsongen.
Det händer en hel del annat. Förutom en snygg burn till Ned Stark. Vi har ju pratat rätt mycket om det här, vad vi tror att dealen kommer bli med Sansa och Littlefinger. Men då säger väl hon till Jon Snow med att only a fool would trust Littlefinger. Vilket är ju precis det hennes pappa gjorde, vilket sen fick honom halshuggen. Tråkigt.
Man ska inte lita på Littlefinger, det vet väl varenda människa i det här
inte.
Laget.
Är den där sista blicken där i när Jon Snow är vald till kung i Norden.
Ja.
När Littlefinger kollar på Sansa och hon bara, shit, han är inte nöjd här.
Får jag bara fråga, ska vi ta in en grej rakt nu i Norden ändå?
Vadå?
Lyanna Mormont.
Ja,
the one Lyanna. And only.
Ja, men hon var väl den coolaste av dem alla.
Ja, hon kom in och bara ägde rummet, ägde serien, ägde alla jävla gubbar.
Mm. Ja. 10 bast. 62 soldater kunde hon erbjuda.
Ja. Ja. Slår hårdare än alla andra.
Ja.
Ja, men hon var också en av de bättre överraskningarna i den här serien. Så hon kommer väl säkert fimpas i säsong 7 då, bara för att det är Game of Thrones vi tittar på.
Precis. Oj, alla tyckte om henne. Let's kill
her. Ja, precis. Ja. Arya Stark fick ju, när man gick ifrån böckerna lite grann, hennes båge fick ju lite mer bränsle i tanken, kan man säga.
Ja, äntligen så slipper hon bara sitta och tvätta lik, utan nu ska hon ändå få döda folk lite till höger och vänster. Men det går ju så där för.
Jag tycker den där teaterscenen är fin.
Ja, hon går ju på teater rätt ofta.
Ja, ja. Men när de
spelar det riktiga.
När de gestaltar det som har hänt i de tidiga säsongerna på King's Landing. Alltså i någon sorts buskis
ja,
version.
Precis. Speciellt när liksom Ned Stark är värsta bifånen.
Ja.
Och hennes liksom blick där. Ja.
Ja, det är ju mer träffande på Robert Baratheon. Han var ju ändå lite... lite av en buskisk karaktär från början.
Ja,
Joffrey och Cersei är hjältar.
Ja.
Det är också det här. Det är ändå lite fint hur George R. R. Martin har ju verkligen liksom planterat det här att se saker från olika synvinklar.
Mm.
Och det här är också verkligen en bild av hur man kan se. Ja, men det som vi har sett ur en helt annan synvinkel genom den här teatern. Mm. Liksom.
Plus att det känns väldigt kul att få se att Arya fortfarande är lite av ett barn, med att hon skrattar när det går dåligt för Lannisters och sen så bara, nej, är ni taskiga mot Starks? Det var inte alls lika kul längre.
Säsongen börjar med att Arya är blind.
Mm.
Hon får ju sin syn tillbaka rätt snabbt och en andra chans. Det behöver man inte gaffla så mycket om.
Men hon får lära sig att slåss.
Hon får lära sig att slåss i mörker.
Ja.
Eller som
Which blind. Will come in handy.
Men hon får ju uppdraget att mörda en av de här teatersällskapets kvinnor. Och hon gör inte det. Och därför får hon naturligtvis en dödsdom på sig. Att The Waif, hennes lilla nemesis, ska liksom ta hennes ansikte. Stoppa in i en pelare.
Det är ju också en ganska stygg scen med den här när de jagar henne ner för alla gatorna med fruktstånden och grejer, och hon blir stäbbad och trillar över vattnet. Och.
Ja, och det är ju också så här filmnördig referens till Gudfadern, apelsiner.
Ah.
I första Gudfadern så är det apelsiner med varenda gång. Det Vito Corleone ska, alltså Marlon Brando, ska råka illa ut. Han blir utsatt bland annat för ett mordförsök när han handlar apelsiner, och sen dör han faktiskt i en apelsin, med en apelsin i hand.
Ja, och frågan här också om det inte också är ett test av The Waif lika mycket som Arya. The Waif tar ju det här väldigt personligt liksom. Ja. Det ska man inte göra som No One. Och då när Arya vinner liksom den tvekampen, så ja, är också delen avgörande av det här testet.
Men vad är Shaken Hagars, alltså vad är själva poängen med allting? För att det, förlåt, men hon utbildar sig där i en hel jävla säsong. Två säsonger är hon ju i det där tornet. Och så det slutar bara med att hon inte är No One, utan hon säger jag är Arya Stark och nu ska jag åka hem. Själv jublar man ju liksom.
Ja, ju
fler som kan åka tillbaka till Västerås, ju tajtare blir ju berättelsen. Så det är ju bra. Men allt gick ut på att hon fick bli utbildad till något övergävlig ärkeninja med magiska kunskaper. Och sen så bara, nej, jag är fortfarande Arya Stark, och så får hon bara gå.
Ja, vad vann jacken på det liksom?
Ja, vad är Shaken Hagars motiv?
Ja, eller är det så att han bara, nu när hon har blivit lite tokig och lönnmördarninja, så kommer ju hon döda massa fler människor på sitt hämndtåg och därmed samla fler till The Many-Faced God.
Mm-hmm. Ja, men med tanke på, men vet man hur många sådana där Shaken Hagars det finns?
Det skulle jag inte tro.
Nej. De måste ju vara, det här var vi inne på
och
tidigare.
Och man vet inte heller om guden verkligen, om den bara vill ha specifika personer eller om den bara vill ha random dödsfall.
Jag är säkert ute på djupt vatten här, men de borde ju redan sitta på järntronar med deras förmågor.
Exakt.
Alltså, det finns ju ingen rim och reson att Varys och Littlefinger inte har smusslat ut att i Braavos finns det ett sällskap som vill vi få bort Cersei, kontakta de där killarna. Har inte Shaken Hagar fått det också?
Man vet ju inte varför han var i Westeros från början.
Nej. Men i alla fall, hela dagen, hela Arya går ut på
hon kommer hem.
Ja, med, hon är liksom super, har massa superförmågor. Kommer hem och sen bakom paj.
Ja, avancerad paj.
Ja.
Jobbigt att hacka upp Frej-söner.
Ja,
han har ätit den där pajen och ser ganska nöjd ut, och sen när de lyfter på den så är det plötsligt liksom en hand och en fingernagel. Det är ingenting man känner i.
Det är inte så att man känner så stor sympati med Walder Frey. Men samtidigt så försöker de väl också plantera i den scenen när Arya snittar hans hals. Är ju att man blir ju, man ska kanske inte tycka att Arya är den goda längre. Utan hon kommer,
nej,
kanske,
hon lär ju vara lite lätt skadad av åratal av misär. Men man tänker,
hon njuter lite mycket av sitt arbete kan man säga.
Ja. Och så tänker man väl då att hon kanske har fått den här Lady Stoneheart-bågen som finns i böckerna men som är borttagen ur serien. För då kommer Catelyn Stark tillbaka och urskillningslöst mördar Lannister-folk. Och det kanske är den hon kommer få ta nu liksom.
Ja, precis. Man undrar ju hur vad hennes roll kommer bli i säsong 7.
Jag tror hon kommer joina Brotherhood Without Banners alltså, och bli återförenad med The Hound. Hoppas jag.
Mm.
Kanske.
Mm. Kommer The Hound och Arya ställas mot The Mountain. Mm. Ja, vi måste ju också nämna Lannisters. med varm hand lämnar jag över till er att ta hand om Cersei. Och så lutar jag mig tillbaka.
Ja, Cersei hamnade ju i sin egen... Nu ska vi se, var lämnade vi det här egentligen?
Cersei, ja men alltså...
Zombie Mountain slutade det med.
Det slutade ju med hennes Walk of Shame och att Zombie Mountain tog...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ömt i sin famn och bara bort henne. Och så såg man på Cerseis ansikte att det här kommer bli... Bamalama Bamalu för hennes fiende.
Det kommer bli härligt, för hon tror ju nu att hon ska kunna vinna mot kyrkan, att hon ska få en trial by combat. Vilket sen förbjuds. Så hon har ju förlorat sin makt här lite. Det är ju, vi får komma tillbaka till lite småhärliga sådana här maktspel i tronrummet och i The Small Council, som numera styrs av Kevin Lannister.
Ja, precis. De kommer in där, hon och brorsan och Zombie Mountain, och bara sätter sig ner och säger att men ni kan inte...
You can't sit with us.
Det är lite så här skolgårdsmobbing där. Ja. De andra går därifrån istället.
Ni får inte längre vara med vid coola bordet. Så att,
men alltså hela sången går ut på att det är en utdragen process i King's Landing. Att det är fortfarande står ju mellan Cersei och högsparven.
Ja.
Och Cersei ska ställa sig inför rätta. Och Lance, blomsterriddan, ska ju också inför rätta.
Ja, och Marjorie, hon fejkar sig någorlunda fri genom att låtsas vara pious.
Ja, precis. Man trodde ju att hon var en väldigt bra spelare här, som liksom lyckades smöra sig in hos högsparven och även liksom...
Precis. Och bara, men jag offrar Tommen till de religiösa fanatikerna här, typ. Mm.
Ja, och Tommen avskaffar ju Trial by Combat. Mm. Så det ser ju ganska mörkt ut.
Vilket i och för sig, bra drag, Tommen. Det är ju ganska, vi har ju kommit fram till att det här är väldigt icke-rättssäkert. Så att han har alltså lämnat något bra efter sig. Han har gjort en politisk förändring.
En svensk tingsrätt 2017 skulle kanske inte Trial by Combat varit så bra, men... Ja. Men här är det inte bra för Cersei, eftersom hon ju sitter på The Mountain.
Exakt.
Skitsamma.
Det blir härligt i alla fall när det hela leder upp till att Cersei kommer fram till hur ska jag slippa gå till min rättegång? Och du kan inte gå till rättegången in the sept om det inte längre finns någon sept.
Ja, precis.
Det är ju Qyburn som får reda på att det finns mycket wildfire någonstans.
Och det planterar ju även Tyrion i Battle of the Bastards avsnittet när han pratar om att det finns under liksom massa olika byggnader under stan,
eftersom jag bryr för att Aerys hade tänkt spränga allt.
Precis.
Burn them all.
Och det tycker Cersei låter som en bra idé. Ja, men det är verkligen hennes stora stund, om man ska kalla det, är ju liksom Winds of Winter avsnittet, det sista,
vilket är ett av de allra bästa avsnitten i hela
serien. Det är ju fantastisk.
Ja. Speciellt alltså, liksom, påklädningen till den här ljuva pianomelodin när de bara sätter på henne hennes klänning som ser mer och mer ut som en rustning. Hon sen får gå och sippa på sitt vin, och ingen sippar vin som Cersei. Och sen titta ut när det sprängs. Åh herregud, så det sprängs.
Ja, ja, det är många som dör i början av Winds of Winter. Alltså det är säsongsfinalen av sjätte säsongen. Det är ett fantastiskt avsnitt. Men det är nästan där, det är där själva hela Cersei-bågen kommer till någon sorts konklusion. Hon gör som de flesta härskare i Västerås. Hon bara dödar alla och så tar hon järntronen själv.
Ja, med hjälp av ett gäng barn och Qyburn.
Typ. Det är ju din favorit. Alltså, du börjar alltid le, Sandra, när du pratar om Qyburn. Alltså,
ja, men han är lite...
Qyburn ändå.
Härligt.
Sneaky jävel. De ser ju så läskiga ut, de här barnen också.
Ja.
Och hur de liksom smyger runt och...
Ja, och när de dödar Pycelle också.
Ja, de känns som så här, de känns som vuxna barn på något sätt. Alltså de känns men för vuxna på något sätt.
Det är alltid läskigt med barn med knivar. Framförallt om de använder dem.
Ja, men den där bilden av liksom Cersei när det liksom smäller, hon tar ett glas vin och liksom ser väldigt nöjd ut.
Ja, sen klipper de ju snabbt till att Tommen bara tar sig kronan och hoppar ner och dör.
Också en väldigt, väldigt snygg scen.
Ja.
Först börjar hon går ju för att plåga den här Septa Unella. Så hon prioriterar ju det för att typ lugna och trösta eller manipulera sin son.
Jag gör hennes lugna, trösta / manipulera.
Ja, exakt.
Ja.
Istället liksom prioriterar hon tortyren och att få liksom hämnd mot henne.
Ja, alltså, och då, i och med Tommen också, då har ju då har ju Cersei ingen del av, hon har ju ingen motiv att fortsätta vara mänsklig. Det var väl fortfarande det som hon hade empati och kärlek till sina barn. Nu har hon ju ingenting kvar längre förutom sitt släktnamn och sin tron.
Ja, det är ju givetvis sin tvillingbror då. Det får man ju se hur han kommer, om han fortfarande stödjer galna Cersei. Han brukar ju inte vara så förtjust i det här när monarker gillar att bränna ihjäl alla.
För spådomen säger väl det att hon kommer bli störtad av någon yngre, vackrare kvinna. Undrar vem det kan vara. Kan det vara Lyanna Mormont?
Hoppas.
Ja, men det är ju antingen Sansa Stark eller Daenerys Targaryen. Men det är ju en fantastisk avsnitt som sammanfattar Cerseis resa från ett manipulerande as till Margaret Thatcher på något sätt. Det är liksom järnladyn som sätter sig där.
Yep. Ja, och man tänker liksom att hon är rätt ensam nu egentligen, förutom The Mountain och Qyburn. Vår favorit och sin brorsa. Om inte
ja,
han
de har ju inte så stor support förutom nu att Jaime har väl The Lannister Army technically, eftersom han får sparken från kungsvakten också.
Precis, annars är ju liksom alla andra hus i liksom på väg mot dem på något sätt.
Ja, jag klagar inte, jag tycker prognosen ser bra ut att jag ska må bra i nästa säsong.
Men i sommar,
det kommer en fin sommar, sen sommar. TV-sommar för mig, men det kommer ju inte vara så enkelt som vi tror.
Nej, alltså jag tror vi noterade det redan under, jag menar, när vi gjorde Winds of Winter-avsnittet, att hon bryr sig nästan inte när Tommen har dött heller. Och det är också,
jag tror också att hon bara har liksom accepterat det eftersom hon hade fått i den här spådomen när hon var liten och ja. Det här kommer ju att ske och nu har det skett och helvete.
Så du bara bränner honom och lägger honom i askon efter septen.
Men det finns ju lite så här pliktrapportering också från den här säsongen. det händer ju andra saker.
Ja, det är ändå 10 avsnitt.
Farbror Euron Greyjoy dyker upp.
Ja, Euron Greyjoy som i böckerna i alla fall. Hur mycket figurerar han i böckerna, Tove?
Ja, en del. De kommer ju in tidigare än så här. De är väl med.
Ja, han är ju då...
Hela Greyjoy-bågen är väldigt mycket större.
Euron Greyjoy, för de som inte har följt med, kan jag förklara att om du lägger ihop Joffrey Baratheon eller liksom Joffrey Baratheon och Ramsay Bolton och gör en ärkeskurk av DNA från bägge av dem, så är de fortfarande Nalle Puh jämfört med Euron Greyjoy. I alla fall som han beskrivs i böckerna, det lilla jag har läst.
Ja.
Och nu kommer en dansk in och spelar honom. Ännu
en dansk.
Euron, han slänger sin egen bror över broräcket Baelon och sen tar han makten från Yara och Theon ute på den här ön där det inte finns något träd, men de ska ändå bygga världens största flotta.
Exakt.
Och åka och erbjuda sin stora kuk till Daenerys.
Inte minst det.
Ja. Som den härliga charmören han är, så lägger han fram det så.
Ja, men Euron är ju inte med så mycket i säsong 6.
Nej, så han har ju typ scener. Två scener. Liksom.
Ja, två, tre scener är han med i. Så allting, hela Euron Greyjoy i säsong 6 är ju bara en plantering för fortsättningen. För att han tyvärr kommer bli den nya manliga,
den nya styggelsen,
Donald Trump, som kommer liksom sätta käppar i hjulet för alla man håller på, det vill säga Jon Snow och den här Targaryen.
Men det blir ju intressant då det här, eftersom Theon har ju då återvänt till The Iron Islands, och här då så är de smarta nog att fly innan de blir mördade av Euron. Och det tycker jag ändå är ganska härligt när de får träffa Dany. Det mötet Yara och Dany känns ju...
Det är fint.
När hon helt enkelt, Yara vill ha hjälp att besegra Euron för att hon ska bli drottning där på Järnöarna. Och det är så snyggt att bara, men har ni någonsin haft en drottning på Järnöarna? Ja, inte mindre än vad Westeros har haft.
Precis. Och även att det liksom... Det är lite liknande på vissa sätt. Alltså, Tyrions och Dannys möte. I alla fall när de pratar om, ja, vi har ju ganska kassa pappor båda två liksom. Bondar över det.
Ja, och den snygga flirten med att så här, ja, men han vill att du ska gifta dig med honom. Det, och hon bara, jaha, det kräver inte du. Tja, man är väl öppen för förslag.
Ja, men det, Greyjoys kommer ju få en större betydelse än vad de hade i säsong 6. Det kan man väl ändå konstatera. Sen har vi ju en annan Hodor-överraskning. Vår gamla poddkompis Magnus Dahl avslöjade sig lite grann i den här podden när han sa att han har ju infört misstanken att så länge man inte ser någon dö i den här serien så är de inte döda. Och i fallet The Hound som lämnades att dö av Arya Stark, han lever i en by, hugger ved
och ska försöka leva fridfullt. Det håller inte så länge,
typ några minuter.
Och sen börjar han inse att när han vill få lite hämnd, jävlar vad skönt det är att hugga ihjäl folk med sin yxa. Mm. Och det är också en fantastiskt rolig scen när han sen möter The Brotherhood Without Banners och han blir sur för att det var ju hans personer han skulle få döda och börjar förhandla där. Men kan inte jag få 3 stycken? Nej, du får 1. 2. Han får inte ens hugga av en hand. Ja. Det är underbart, och man vet ju inte vad hans resa kommer gå, men man kan väl anta att han fortsätter med dem.
Jo, men det har väl man sett, alltså, han kommer ju gå norrut.
Ja.
Eftersom Brotherhood Banners har ju, är ju en av få som tillsammans med Jon Snow har fattat att det riktiga hotet kommer ju bakom muren. Exakt. Så de är ju på väg norrut och så får de med den här sura. Man får se hans byxdrake. Minns du det?
När han kissar?
Ja. Han viftar ut den, helt omotiverat.
Ja, jag måste slumra till då.
Jag tänkte på det men tyckte inte att det var tillräckligt graphic för att, för att gå upp på byxdrakelistan.
Ja, nej, okej. Okay. Men den fick man se i alla fall. Det kanske inte är den viktigaste spaningen från säsong 6, men det sker. Liksom.
Nej, och det känns väldigt Game of Thrones också. Att vi introduceras till en trevlig, snäll grupp som så här, försöker göra gott i världen och liksom ta hand om varandra. De bara slaktas allihopa liksom. Direkt.
Ja.
Och sen i Dorne så lyckas ju Elaria Sand och The Sand Snake, de lyckas ju typ starta krig. De mördar Myrcella, det kanske hände innan.
Ja, Myrcella dör ju
redan. Ja, okay. Men de mördar resten av Dorne ledarna.
Ja, det är ju inte så mycket Dorne. Det verkar som så här, det är inte så mycket Dorne i säsong 6. Inte av den enkla anledningen att det händer inte så mycket där.
Nej, de tar prinsen och de tar lillprinsen. Prinsen och lillprinsen.
Och sen får de kontakt med Olenna.
Precis. Och så dyker...
Här känner man en härligt matriarkat. Och det är så skönt när hon bara säger åt de andra, bara, du ser bara ut som en liten pojke, du kan hålla käften. Jaha, och ska du försöka prata? Låt de vuxna tala.
Låt de vuxna kvinnorna tala.
Och Varys är givetvis där.
Ja, han är överallt. Han lär sig snabbt.
Han är ute på sitt lilla diplomatiska
uppdrag. Så han syr en pakt mellan Daenerys Targaryen, Greyjoys, delar av Greyjoys, och så nu Sandormarna och Larias Sand.
Ja, precis. Och så både Tyrell. Dorne och hela Tyrell-huset, ja.
Ja. Ser bra ut mot Cersei där.
Ja, nu har hon samlat rätt många.
Sam och Gilly och via Sams vedervärdiga far, som han snor svärdet ifrån.
Ja.
De når Old Town. Vad kommer hända där? Det är egentligen det enda som händer är att han går till ett bibliotek där kvinnor inte är tillåtna. Men det måste ju finnas
ett
jävla syfte.
Bibliotek.
Ja, han kommer ju hitta en massa saker här. Antingen kommer han lära sig hela, eller så kommer han lära sig
det finns andra sätt man kan ha ihjäl White Walkers och odöda på. Och så snyggt det här som jag vet att ni tog upp då när ni gick igenom det första gången. Men med den här lampan / saken som är samma sak som i introt.
Exakt.
Det är ju coolt.
Ja, så det kommer inte bara bli att han sitter där och läser böcker, utan det kommer ju hända någonting där. Men i den här säsongen så hans båge slutar med att han kommer till ett bibliotek.
Ja. Ja, men det är fint ändå.
Ja, det är fint. Det är...
Hurra för bibliotek.
Ja, det är... alla borde bo på bibliotek. Då hade vi haft en bättre värld. Legalisera droger och förbjud fotboll. Då blir världen intressantare, som en kompis till mig brukar säga. Och läs böcker. Vad heter hon? Melisandre?
Ja.
Hon blir förvisad.
Förvisad. Ja. Och vilket hon faktiskt förtjänar, för hon har bränt barn på bål. Det är inte okej.
Ja, det är en väldigt fin scen när Ser Davos ställer den mot väggen.
Ja.
Han är så väldigt bra.
Jo, för man kan ändå se där att hon är ju inte så ond som man tror heller, Melisandre. Hon mår ju inte heller direkt bra av att hon har bränt ett oskyldigt barn på bålen.
Hon mår väl så allra helst dåligt över att hon hade fel. Hon tolkade fel, att det var inte Stannis som den var den utvalda uppenbarligen, utan det kanske är Jon Snow.
Precis, det har ju varit mer nedtonad och lite liksom bruten röd prästinna liksom, den här säsongen jämfört med tidigare när hon har varit riktigt.
Det har inte varit lika många fanatiska queen. It's the Lord's way.
Ja, men det är att hon blir förvisad beror på att Davos, Sir Davos upptäcker den här
lilla trähjorten som han har gjort.
Ja, och han, så lägger han ihop ett och ett och inser att de har bränt stackars Shireen på bål för att kunna marschera mot Boltons. Daenerys och
Daenerys,
det här med Meereen.
Ja, Daenerys har ju varit tagen av de här Dothrakisarna och blivit tagen till Vice Dothrak för att få hänga med gamla änkor, vilket she will have nothing of.
Nej, man var ju orolig där i början att så här, gud, ska hon hänga här ett tag nu bland de här änkestaden. Men här är man ändå liksom, de
speedar. Det går ganska fort, precis.
Ja, hon hänger inte där hela tiden, utan hon bränner upp dem.
Och hon får ännu en hårdrockscen.
Hon får vara naken igen.
Ja. Efter ganska många säsongers påkläddhet. Och det är ju häftigt när hon bränner ihjäl dem.
Ja, det är det ju. Då har hon även Dothrakis på sin sida. Och sen så förlåter hon typ Jorah Mormont. Jorah och Dario är ju hennes små turturduvor. Toffelhjältarna är ju på väg efter henne.
Ja, och hon får göra lite härliga drakentréer. Flyga och göra härliga speeches och elda upp Dothrakis. Eller alltså, nu menade jag elda upp som är woohoo, elda upp, inte bränna ihjäl.
Ja, men mycket handlar väl i hennes båge om att övertyga folk om att hon är den rätta ledaren att följa. Och det är väl det som Tyrion också håller på med på sitt hörn, och därför han anlitar röda prästinnor som ska gå runt och predika.
Precis, spread the word att Dany är härlig.
Där finns det ju också en frustrerande scen mellan en röd prästinna och Varys. Där hon antyder att ja, det är ju något konstigt med de här röda prästinnorna och Shaken Hagar. De vet ju allt vad folk har gjort utan att någonsin träffat dem och vad de har tänkt.
Bra
och vad de har upplevt. Ja, det är ändå ja, det skulle man väl ha. Men hon antyder att hon visste ju vad Varys såg och hörde. Rösten han hörde i lågorna när någon elak präst eldade upp hans pelare och stenar. Alltså efter att ha kastrerat dem och slängde dem på elden, så hörde Varys en röst som då ska vara tydligen ljusets gud, eller man vet inte. Men hon antyder ju när de träffas att hon vet vad han sa.
Ja.
Så Varys vet någonting. Varys vet i alla fall väldigt mycket han, spoilers som säsong 7.
Ja, det är väl klart han vet. Han hatar ju också allt som har med magi och präster att göra efter det här.
Han är lite sur på Tyrion för att han ger sig i lag med fanatiker, som man kallar det. Vilket också plus Tyrions att syrra har gjort.
Ja, och det gick inte så bra.
Nej, exakt.
Ja, men Daenerys i alla fall, hon återvänder. Och sen mot slutet av säsongen så ja, hon tar Drogon, den där odugliga draken, tillbaka till pyramiden i Meereen. Som då är under attack från alla slavägare. Ja. Och sen gör hon processen kort med dem. Dothrakis stormar in, hon rider drake, bränner upp allt det de har. Och sen så
hugger de huvudet av två ledare.
Exakt. Och
vilket för övrigt också, hur snyggt är inte det när Grey Worm tar båda i en ett knivhugg.
Ja, nej, han är ganska vass, Grey Worm, kan man säga.
Inte hans humor, men
nej.
Nej, det är också en sån här grej. De har ju inte så mycket att göra medan Daenerys är borta. De sitter bara där, Grey Worm och Missandei och drar vitsar.
Ja, Tyrion försöker hetsa dem, grupptrycka dem till att dricka lite.
Ja, och dra vitsar. Det går sådär. Det är en fantastisk scen. Jag tror inte jag förstod Grey Worms vits där riktigt.
Men nej.
Men i alla fall, det är fint. Men det är inte så mycket Peter Dinklage i den här säsongen heller. Men han blir Queen of the Hand. Eller Hand of the Queen i alla fall.
Queen of the Hand, hör
Queen
du?
Queen of the Hand, ja, eller någonting. Han blir en hand.
Ja. Men det är fint. Äntligen får han tro på något.
Ja, och i The Winds of Winter, detta fantastiska avsnitt, så sätter sig Danny äntligen på båt.
Finally.
Så vi slipper det här södra halvklotet ett tag.
Ja.
Och börjar segla mot
Västerås. Från öst till väst, nu blir det fint. Ja.
Vilket är också en punk metal-scen.
Ja, precis. Också att Jamie lyckas ju få slut på en belägring. De har ihjäl The Blackfish, jada jada. Han får träffa Brienne igen.
Mm.
Det är ändå lite fint.
Ja.
Och Podrick och Bronn är kort återförenade.
Precis. Lite buskishumor och lite romantik i tält.
Ja. Ja, men Jamie och Brienne, där finns det ju någonting. Men det finns framförallt någonting mellan Tormund, Giants Bane och Brienne. Han verkar vara...
De blickarna, han ser så jävla impad ut.
Ja, det ser ut som en liten pojke som just har upptäckt sin första polkagris. Men hon får ju Tormund och ler bredare än en fjord.
Ja, Tormund får ju mer av en sån här... Han blir lite comic relief i den här säsongen.
Det som är så konstigt är att han blir dummare och dummare.
Ja, men lite så han förstår inte riktigt vad... Ja,
a pincher move.
Ja, ja, precis.
De kommer från två olika håll.
Ja, de gör en poäng av det liksom. Och sen också hans lilla snack med Davos. När Davos berättar att han måste gå och bajsa innan en strid. Och Tormund säger happy shitting. Det är fint.
Fast i böckerna framställs han ganska mycket så, som att vara en så här lurvig stor snubbe som gillar att äta kyckling och ligga med björnar typ.
Ligga med björn?
Ja, det är hans grej typ, att han säger att han har legat med en björn. För att han är så häftig.
Vilket är gritt, så att det är bara bullshit.
Ja.
Ja, men det är ju Tormund, alltså, vi kan ju avsluta Tormundbågen här med att när Jon Snow växer från de döda så säger han ju till Jon Snow att jag vet att du inte är en gud.
Mm.
För jag har sett din kuk. Och så små byxdrakar har inte gudar. Så Tormund är ju en subtil varelse.
Mm.
Ja. Det var hela säsong 6.
Ja.
I ett nötskal.
Där satt den. Men vilken jävla säsong alltså.
Ja,
precis. Ni får ju mycket gärna hojta om ni tycker att vi har missat något.
Det kan vara lätt att göra det när man sammanfattar 10 avsnitt på 40 minuter. Men i alla fall, för mig är det bästa säsongen, den och fjärde säsongen, den bästa i tv-serien tycker jag.
Mail.
Exakt, ska vi först trycka över den spoiler? Men inte, ja, precis.
Easy on the spoiler här.
Ja. Nu ska folk sluta lyssna som inte vill få jättemycket spoiler.
Eller tinnitus.
Exakt.
Aj.
Ja, vi har fått mail från Johan Ringström. Hallå där, grymt kul att lyssna på er. Jag ser själv om hela serien ligger lite efter. Det finns en karaktär som helt plötsligt kändes större och viktigare än när jag läste och såg serien första gången. Han följer lite samma kurva som Jon, och skulle det inte vara typiskt Game of Thrones att dölja något viktigt precis under våra näsor hela tiden? Det finns ju en teori om tre drakar. Daenerys, Jon, och sen diskuteras det flitigt om vem den tredje skulle vara, alltså som rider på draken. Varför inte Podrick? Det finns små saker man vill berätta om honom, men man går aldrig riktigt på djupet med karaktären. Kan detta vara ett sätt för skaparna att hålla honom så pass dold så att man ska kunna släppa ett what the fuck moment i säsong 8? Vad tror ni?
Jag har lite svårt att tro det, men jag hoppas ju på det. Att Podd ska få en större roll.
Precis, man gillar ju Podd.
Ja, och jag började fundera på nu, vad är det man... kan om hans backstory, han kommer nog för något förfallet hus och någon som har dött, something, fick bli squire åt någon och bli tagen, och sen man lärde känna honom har ju gått ganska bra för honom ändå.
Ja, precis. Det enda man vet om man egentligen är att han är väldigt duktig i sängen typ.
Ja, han har kavorka, alltså, han får alla kvinnor att bara tappa den när han dricker ett glas mjöd.
Ja, men nu han har lärt sig att fighta med hjälp av Brienne liksom. Han är så lojal.
Det skulle vara jättekonstigt om podd visar sig vara någon sorts kandidat till järntronen. Han kommer väl visa sina färdigheter tillsammans med Brienne och kanske mot i norr då. Jag tror inte han... Jag tror inte
du kan inte Sansa få podd som äntligen får en bra kille.
Men de kan ju fortfarande inte gifta sig med någon sådär ofrälste. Podd får någon...
Lowborn.
Sansa får järntronen, Pond får resten av kvinnorna i Västerås. Jag tror han är ganska nöjd med det.
Ja, jag tror inte att han kommer att få rida drake.
Nej, det tror inte jag heller. Han kommer att få en större
visa sin drake.
Han kommer säkert få fortsätta vara en comic relief och kanske få göra något hjältedåd. Men drake ska nattkungen rida på, tycker jag.
Ja. Vi kan också konstatera att det kommer kanske inte bli så mycket läckor i år när det gäller avsnitten. För de har HBO säger att de kommer inte skicka ut några förhandsavsnitt av serien till recensenter och så, vilket ju
inte vi trodde längre.
Nej, precis. Det var under femte säsongen som de kom ut lite för tidigt. Så förra året så på sjätte säsongen så fick ju liksom alla se det samtidigt. Så att det inte ska liksom
Jag tycker jobba lite snabbare.
Jag tycker Game of Thrones överhuvudtaget inte ska ju trailers längre som avslöjar en enda scen. Jag tycker de klarar sig utan det. Men det är bara min åsikt.
Precis. Sen har den lilla popfarbron Ed Sheeran har pratat lite grann om sin cameo-roll som han har tillsammans med Arya Stark. Och då har han sagt: inget spännande händer i scenen. Vi har en konversation bara.
Det låter världens sämsta spoiler.
Ja, verkligen. Spoiler.
Det låter som, lite som hans egen musik.
Och Pilou Asbeck har snackat lite om sin roll som Euron Greyjoy. Och säger att han kommer att få Ramsay Bolton och Joffrey att framstå som små barn i jämförelse.
Ouch.
Precis, att han är ett psycho och ja, på massa olika nivåer av psycho. Det ser vi fram emot.
Ja, gud ja. Ja, men det är Euron Greyjoy kommer ju bli det stora svinet.
Ja, HBO Spain har tydligen gått runt på stan i Madrid och visat exklusiva klipp för liksom alla möjliga människor bara på stan liksom av Juego de Tronos, som det heter på spanska. Det tycker jag var härligt.
Juego de Tronos.
Ja.
Juego.
Juego de Tronos, whatever.
Ja, det verkar inte vara något superraffrande. Det är lite så här slagfältsklipp. Danny kliver runt på Dragonstone. Brienne och Podrick sparrar med varandra.
Det har de gjort i snart 7 säsonger.
Exakt.
Man tycker att Podrick kanske ska börja göra något annat.
Precis.
Få en annan funktion.
Mm, han kanske borde få lite mer träning av Bron kanske.
Ja. Nej, men det är väl det. Ja. Det börjar dra ihop sig.
Mm. Ja.
Nästa avsnitt då, Tove, vad händer då?
Nästa avsnitt så pratar vi om vad som kommer hända i säsong 7, eller det vet vi ju faktiskt inte. Men vi kommer peppa för det och spekulera lite kring vad vi vill se och vad vi tror vi kommer få se.
Och sen är det dags.
Sen börjar det. Ja, så vill ni har ni några frågor eller vill helt enkelt bara skrika ur er något, kan ni väl ringa oss på 08 725 23 57, hashtagga oss i sociala medier eller mejla tronspelet@aftonbladet.se. Och så säger vi ändå att som sagt, vi här inne bland annat har ju suttit och jobbat med ett stort magasin som kommer handla jättemycket om Game of Thrones. Finns i butiker 6 juli.
Ja, och där vi bland annat listar de bästa 10 bästa avsnitten i serien där Hold the Door inte är med bland de 10, vilket är skandalöst. Ja. Men det är ert fel, det är inte mitt.
Den här kommer vi få höra flera gånger.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.